UEFA-kongressen är genomförd och det hände en hel del. Schäferins beslutspaket röstades igenom, men han själv berättade att han inte ställer upp i nästa val. Reinfeldt avslöjade dessutom att Sverige kommer att söka EM 2029. Vi försöker reda ut vad som hände under gårdagen. Du lyssnar på Expressen Fotboll med mig, Wilhelm Edlund och Noah Bachner. Noah, hur känns det? Nu är den här kongressen genomförd. Har du hämtat andan, tänkte jag säga, för det hände en hel del.
Inte riktigt. Det var en väldigt intensiv dag. Mycket mer än vad jag trodde på förhand. Jag tänkte att det skulle bli en trögflytande process där man röstade igenom de här förändringarna som har varit väldigt uppmärksammade på förhand. Men istället så blev det ju ett skådespel som ju egentligen bara den internationella fotbollens politiker är kapabla till, känns det som. Och kanske en och annan dokusåpa på Kanal 5, vad vet jag.
Jag tänker att det är lättast att börja i kronologisk ordning. De här förändringarna som vi har pratat om och som du pratar om nu, vad var det för förändringar som skulle röstas igenom?
Det beror på vem man frågar. Men om man ska försöka förenkla alltihopa då, så kan man säga att Alexander Schäferin blev UEFA-president 2016 och han blev det efter en period av skandaler för UEFA där fransmannen Michel Platini tvingades bort från posten i kölvattnet av hela den turbulens som uppstod när även Sepp Blatter förlorade presidentposten i FIFA. Bland annat fanns det ju anklagelser om mutor de två emellan, eller konstiga överföringar av pengar. När Schäferin kom in då så fanns det krav på att man skulle inleda en ny period för UEFA. Man skulle göra upp med den här gamla karaktären på hela organisationen som präglades av mycket egennytta och liksom lojaliteter och internt maktspel. Schäferin gjorde då en poäng av att etablera en övre maxgräns för hur länge man kunde sitta som UEFA-president. Till exempel satt ju Lennart Johansson, tror jag, mellan 1991 och 2007. Det är ju väldigt lång tid. Och den perioden skulle vara på 3 mandatperioder om 4 år. Det här infördes 2017. Nu närmade sig Schäferin då, eller närmade sig, men han gick ju in på sin sista mandatperiod när han valdes om här förra året. Men när det då var genomfört så kom förslaget från, framfördes av det danska förbundets ordförande Jesper Möller på ett exekutivkommittémöte i höstas. Men förslaget verkar kommit från Schäferin själv att om man var vald innan den här nya övre gränsen för mandatperioder hade trätt i kraft, så skulle man undantas från, alltså skulle Schäferin kunna stå för omval även 2027. Det går ju att fråga sig då varför det här var viktigt och inte. Varför gjorde man det här om han ändå inte tänkte ställa upp? Men Schäferin har hela tiden menat att det här handlar om ett förtydligande av någonting som redan står i stadgarna, medan hans kritiker, bland annat då fotbollschefen Zvonimir Boban, som valde att avgå för 2 veckor sedan i protest mot det här, säger att det handlar om vad man på engelska skulle kalla för en power grab, det vill säga att Schäferin har blivit förtjust i makten. Han är inte intresserad av att lämna den här posten redan om 3 år, utan han vill sitta kvar hela vägen till 2031, då han skulle ha avverkat 15 år på presidentposten.
Finns det något facit då? Gjorde han det för att han var maktgalen, säger jag slarvigt, eller gjorde han det för att någon annan anledning?
Det blir ju en gissningslek. Det man ska ha klart för sig här är att vem man än pratar med i de här sammanhangen, och det har blivit väldigt tydligt idag och det har varit tydligt de senaste veckorna, så finns det hela tiden bakomliggande agendor. Många i den här världen vill frammana en bild av andra eller sig själva för att komma åt olika politiska positioner. Och Schäferin är inte annorlunda från någon annan, och detsamma gäller hans kritiker många gånger. Vad var Zvonimir Bobans motiv när han gjorde på det här sättet? Han har lämnat flera poster i sitt liv och han har en historia av att vara ganska dramatisk av sig. Samma sak gäller när man lyssnar till inställningen från olika nationsförbund. En del har ambitionen att komma åt maktpositioner i UEFA och vill därför framstå som ganska lojala mot Schäferin. Andra har inte lika mycket att förlora, är mer kritiska. En tredje kategori kanske håller sig från att säga någonting för att de har andra planer på att söka mästerskap eller så. Så att det är otroligt svårt att veta vad Schäferin egentligen ville med allt det här. En gissning från min sida är att han, oklart hur det blev så, men tog tillfället i akt idag att försöka komma ur det som en good guy med tanke på hur mycket kritik han har fått.
Det här paketet röstades igenom. Det blev som Schäferin ville. Men det fanns kritiker. Trots det var det en väldigt tydlig majoritet som röstade för. Varför var det inte fler som röstade emot om det nu är folk som tycker på andra sätt?
Det finns ett par anledningar till det. Det ena var att den här stadgeförändringen bakades ihop med en lång rad andra. Den mest anmärkningsvärda av dem kan man säga kanske var att man ökade antalet inkvoterade platser för kvinnor i exekutivkommittén från 1 till 2 av 20, ska sägas. Så det, vi talar inte om någon jämställdhetsrevolution i UEFA, inte heller denna dag. Det gjorde att det blev svårare för, för många länder kanske att rösta nej till hela paketet av förändringar, med tanke på att det fanns förändringar som alla enkelt kunde ställa upp på. Ett annat skäl är att jag tror att en hel del personer gjorde, en hel del nationsförbund gjorde tolkningen av den här förändringen att det spelar ingen vidare roll. De gillar Čeferin, de ser inte problemet med det här, de har retroaktiva förändringar av lagar och stadgar i sin egen liksom juridik kring förbunden. Och ett tredje skäl är att även de som var missnöjda insåg ganska snabbt att majoriteten av förbunden skulle ställa upp på Čeferins beslut. Det fanns med andra ord väldigt lite att vinna på att ta den här kampen, som i det stora hela kanske kan framstå som lite betydelselös.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och efter hela det här kalaset så berättar Čeferin själv att han inte kommer ställa upp i nästa val.
I've decided, let's say around 6 months ago, that I'm not planning to run in 2027 anymore. The reason is that after some time every organization needs fresh blood, but mainly because I was away from my family for 7 years now, and I will be away from them for 3 more till 27. My family knew it first. And then I told just some of my friends and colleagues.
Ja, precis. Han lämnade ju då kongressen och begav sig till en presskonferens några rum bort, där han snabbt meddelade att han inte tänker ställa upp för omval 2027. Han är färdig. Han sa att han känner sig trött. Han sa att han var trött på, vad var det, pandemier och Superlig och andra problem som har drabbat hans period. Sen gick han till fullskalig attack på vissa medier, får man säga. Han sa att medierna har ignorerat förslaget om att öka antalet kvinnor i exekutivkommittén och borde skriva mer om jämställdhet. Och han sa att Zvonimir Boban var en narcissist som hade ägnat sig åt patetiskt gråtande. Alltså var han väldigt arg, väldigt kort. Han tog 3 frågor och sen lämnade han podiet.
Just one sentence about his pathetic cry about morality. He was one of the rare persons that knew that I'm not planning to run in 2027. The moment he got the info that I will disclose it after the Congress, he went out with his narcissistic letter. He could not wait, because after my disclosure, his whining would not make any sense anymore. Now think, whose personal aspirations are in question, and think whose morality is in question. But that's even too much for a person like that. So to conclude, I'm very happy that I could finally explain my point of view. In the future, it would be good that I could do it earlier. I can always look myself in the mirror. And I have a beautiful life in football. I have a beautiful life out of football as well. So this is from my side. 3 questions.
Är du förvånad över hans sätt att hantera det på något sätt? För det tycks ju som att han har tagit åt sig på något sätt av kritiken som har funnits, eller?
Ja, det får man verkligen säga att han har gjort. Han känner sig, verkar känna sig kränkt. Det finns väl 2 tolkningar av det. Det ena är då, om man gör tolkningen att han inte hade de här intentionerna och känner sig orättvist anklagad. Mm. Samtidigt så är han så pass defensiv i det hela att det känns som att det är mer på spel. Han skällde ju även på bilden av ett splittrat UEFA. Han menade då att idag var en demonstration av ett enat UEFA, med tanke på att alla röstade för de här förändringarna. Men ja, det är klart att det är anmärkningsvärt att en av världens mäktigaste fotbollspolitiker blir så här förbannad och känslomässig. Och på det hela taget kan man väl tycka att, så där, att hur är det verkligen tvunget att vara så här, att de här kongresserna och den här världen ska vara så full av personliga intriger och maktspel hela tiden. Det är ju, kan ju omöjligt vara syftet med att de träffas här i Paris.
Du sa tidigare att det finns agendor bakom allt alla gör så gott som. Kan vi lita på att han inte kommer att vara med när det väl ska väljas en ny president 2027?
Nej, det skulle kännas naivt att utesluta det. Han hade känts som att det är fortfarande 3 år kvar till det där valet. Mycket kan hända, mycket har hänt de senaste 3 åren. Jag tror inte alls att man ska utesluta att det här förändrar sig fram till dess.
Finns det några alternativ då? Vilka kan söka? Eller vilka kan kandidera snarare?
Ja, vem som helst inom UEFA kan kandidera. Det låter som, om man lyssnar på bland annat Fredrik Reinfeldt, det är ju att signalen inifrån, det finns ofta en sorts successionsordning i de här sammanhangen, det vill säga någon som står på tur, någon som är det naturliga nästa valet. Vem den personen är svårt att svara på. Det har pratats mycket om en rumänsk medlem av exekutivkommittén här de senaste månaderna som en kandidat helt enkelt till att ersätta Čeferin om missnöjet med honom skulle bli för stort. Čeferin har ju fått mycket kritik för olika saker här de senaste åren, bland annat att han har tillsatt väldigt många vänner och affärskollegor från Slovenien på viktiga poster inom UEFA. Det har varit en återkommande kritik och den är liksom ganska rimlig. Det har flödat in personer från den kategorin i den här organisationen. En annan grej har varit att UEFA misslyckats totalt med säkerhetsarrangemangen runt Champions League-finalerna 2022-2023. Han har inte lyckats klara av att tygla multiklubbsnätverkens utbildning och så vidare. Då har den här rumänska delegaten lyft fram. Det verkar som att det finns många förbund inom Östeuropa som har kandidater som kan ligga rätt bra till. Och Reinfeldt sa ordagrant till oss när vi träffade honom här idag att han har förstått det som att det är där man kommer leta härnäst.
När han står där och pratar så berättar han ju mycket, som du säger, han är arg på mycket. En sak han är arg på verkar ju vara den moderna fotbollen. Han säger så här att de försöker rädda fotbollen men de gräver dess grav och syftar till exempel på de här nya ligorna och superligorna. Han kallar den för zombie leagues och lite sådär.
Now, right now, some people are trying to trample on 70 years of history. They are trying to change this European model of football despite its success. They're claiming to be saviors of football while in reality they are trying to dig its grave. They are playing the victim when really they are nothing else than predators. They are confusing monopoly with unity. They are confusing handouts and solidarity. And they speak about free market a lot, but they don't know anything about free speech. Clubs are free to enter new competition if they want to. Nobody wants to stop them. Nobody ever told them they can't do it. They can each do whatever they like. Even join the league that English fans call zombie league.
Ja, nej, men han projicerar ju väldigt mycket av den moderna fotbollens negativa sidor på Superliggänget. Och när han kritiserar Superlig, han går ju till attack på Superlig. Liksom företaget A22 och hela idén om en superliga och Florentino Perez och de här som ligger bakom det. Och när han gör det så börjar han dela upp fotbollen i 2 olika idéer ganska mycket, där den ena handlar om att man värnar sportens kärnvärden och den europeiska fotbollstraditionen och vad fotbollen betyder för Europa. Och på den andra sidan då så finns det som han målar som en sorts makthungrigt, girigt, väldigt ekonomiskt och kommersiellt drivet som är någonting som han inte vill veta av och som UEFA skulle ta starkt avstånd ifrån. Det svåra för många, tror jag, som har följt utvecklingen inom europeisk fotboll de senaste decennierna, det är att se vad skillnaden är, därför att man ska komma ihåg att Superliga är liksom ingenting som damp ner från rymden i knät på Europa, utan det är ju en konsekvens av att Europa är otroligt splittrat av ekonomisk polarisering, där vissa ligor och klubbar har dragit ifrån andra och det finns ett missnöje med hur den här balansen har vårdats, inte minst från UEFA. Så att Čeferin höll ju även något annat anförande där han pratade om att ja, men de här superliga-människorna, de är för free markets men de är inte för free speech. Och det skulle väl finnas ganska många inom Europa, tror jag, som menar att UEFA kanske inte är liksom det fria ordets främsta försvarare heller, eller att det är transparens och öppenhet som liksom förkroppsligar hela den organisationen. Och sen så sa han ju det här som är fullständigt bizarrt, att I det här människornas värld så är vi alla bara konsumenter och ingenting mer. Men vi vet att liksom så är inte fallet i europeisk fotboll. Och jag menar, det är ju fullständigt obegripligt vad han menar. Han har sagt såna här saker tidigare, att fotbollen minsann inte är en industri. Alltså, det är klart att den är. Och ska vi vara helt ärliga så är det ju tre länder i Europa som har en fotboll som inte är liksom uppbyggd utifrån ett kundleverantörsförhållande. Och det är Sverige, Norge och Tyskland som har medlemsägda klubbar där du är lika mycket värd för klubben oavsett hur många halsdukar du köper i klubbshoppen. Men så är det ju inte i de andra klubbarna. Där är det ju numera multinationella koncerner och företag som driver klubbarna och som är väldigt intresserade av att bearbeta sina villkorslöst lojala kunder till högre lönsamhet. Det är bara att liksom lyssna i tre minuter på vad till exempel amerikanska klubbägare ofta säger. Så att, för mig är det en fullständigt bizarr verklighetsbeskrivning som han ger sig på.
Många har ju också reagerat på det här han säger med att man inte kan köpa fotboll för pengar och sådär. Samtidigt sitter Nasser Khelaifi, som är vd för PSG, några stolar bort från honom. Är det ingen som liksom kan säga emot? Är det ingen som reagerar på det här?
Nej, och jag menar det där är ju också det här att UEFA då skulle stå för en fotboll som inte är till salu. För tre månader sedan satt Cheferin i en intervju med den amerikanska sportpodden Men in Blazers och sa att han är väldigt intresserad av möjligheten att spela en europeisk cupfinal i USA. Alltså är europeisk fotboll i allra högsta grad till salu, därför det enda skälet till att spela den där är att öka intäkterna. Så att det där stämmer heller inte. Säga emot, nej alltså, det finns två olika tryck som skulle kunna sättas på den här typen av uttalanden eller två olika typer av ansvarsutkrävanden. Den ena är internt i UEFA och den andra är externt, som jag ser det. Internt i UEFA så finns det en maktstruktur och ett maktspel som gör att Cheferin har gjort sig själv liksom, ja, skottsäker. Alltså det finns inte mycket kommer åt honom. Det vi såg idag, den här protesten från England, den är ju väldigt snäll på något sätt, att de som enda förbund håller upp ett rött kort till de här förändringarna av principskäl. Utifrån sett så saknar för många fotbollsnationer i Europa demokratiska strukturer för att påverka det här, skulle jag säga. Det är heller liksom, makten känns som att den är för långt borta i mångas mening, tror jag. De här sakerna sägs, de här olika konstiga reformerna införs. Det sker förändringar i Champions League-format, i regelverk. Olika konstiga grejer händer hela tiden. Matcher flyttas till andra kontinenter. Och en betydande del av den europeiska supportrörelsen är förbannad. Alltså en betydande del, skulle jag säga, tror jag, i min bild i alla fall, av de fotbollsintresserade personerna i Europa, som ändå är på något sätt aktörer i allt det här, tycker inte att allt är toppen. Men den absoluta majoriteten känner sig helt uppgiven inför det här bara pågår. Så att vem och vad som ska säga till Cheferin att det du säger stämmer inte, det är svårt att svara på. Som sagt, han tog tre frågor på presskonferensen idag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och när UEFA-kongressen var slut så var inte dagen slut, för att då passade Fredrik Reinfeldt och Jesper Möller, hans danska motsvarighet, på att kalla till presskonferens, för de hade också saker att berätta, eller hur Noah?
Ett överraskande drag som jag inte var beredd på när kongressen tog slut, och att Sverige och Danmark skulle sätta sig ner tillsammans på Hotel Selectionneur en bit bort från kongressen här och berätta någonting nytt, helt enkelt. Och det var ju då att de gemensamt vill söka EM för damer 2029. Och det här ska ju ses i ljuset av två grejer. Det ena är att det första budet på det här EM-slutspelet inkom från Sverige och Danmark tillsammans med Norge och Finland 2025. Det ska ju enligt den norska tidningen Josimar också ha varit en del av den liksom uppgörelsen, eller vad man ska kalla det för, som gjorde att Sverige ställde sig bakom Alexander Cheferin när han valde 2016 i någon sorts paket där Carl-Erik Nilsson utlovades en maktposition inom UEFA. Det vill säga att Cheferin skulle och andra nationsförbund skulle hjälpa till och se till att han röstades in till den positionen. Han blev sen också vicepresident under 2017. Men också att Sverige, Norge och Danmark skulle ha en bra möjlighet att få söka och få EM 2025. Men det fick de inte, utan det gick ut som bekant till Schweiz istället. Så att det här är ett nytt bud då, där Sverige och Danmark har tittat på varför man inte fick turneringen senast. Konstaterat att ja, det var utspritt över fyra länder. Det ansågs vara lite för spretigt. Arenakvaliteten var någonting som också hade kommenterats på då, där man upplever att arenaparken i Danmark och Sverige möter de här kraven på ett bättre sätt. Jesper Möller pratade också om utvecklingsprojekt, bland annat Aalborg, som ska till då inför att man står som värdland för den här typen av turnering.
Ska vi vara hoppfulla och taggade på att det kanske blir EM inom några år i Sverige och Danmark? Eller ska vi vara rädda att det blir som med typ OS och diverse andra ansökningar, att vi bara blir visade den kalla handen när det väl är dags att välja en värdnation?
Väldigt tidigt att svara på, men jag skulle väl säga att det finns en hel del saker som talar till Sverige och Danmarks fördel här. Inte minst det faktum att båda länderna har förhållit sig väldigt lojala och trogna UEFA-ledningen under de senaste åren. Och att både Möller och Karl-Erik Nilsson innehar maktpositioner högt upp i UEFA. Så att, och sånt brukar betyda mycket i de här sammanhangen. Att man också då presenterar ett bud med högre densitet än tidigare. Och kanske att man inte har med sig då det som i UEFA-kretsar betraktas som bråkstaken Norge. Som ju under Lise Klaveness ledning har varit mer högljudda och kritiska mot mycket saker. I den krassa verkligheten som råder här så kanske sånt inte ökar möjligheten att man får arrangera mästerskap heller. Så att Danmark och Sverige verkar ha, och det ska väl sägas också att Norges reaktion på det här, Klaveness reaktion på det här, var ju att säga att vi vill visst vara med. Man är väldigt intresserad av att få vara med och samarrangera det här, och det var ingenting som Reinfeldt liksom uteslöt. Men Jesper Möller hade också skickats upk till Oslo för att berätta det här för Klaveness, så att Sverige och Danmark inte går fram själva med ett bud.
Vilken är den tydligaste anledningen att Norge inte är med när de själva säger att de vill vara med då?
Ja, det är att det finns en spricka i det nordiska samarbetet. Det har ju ofta framhållits och gör fortfarande officiellt i alla fall som väldigt välfungerande och att de står nära varandra och så vidare. Men under Klaveness ledning och under Möller och Karl-Erik Nilssons ledning framförallt så har det, nu har Klaveness bara varit två år på den norska förbundspresidentposten, men så har det uppstått tydliga skillnader där Norge har varit snabbare med att ta avstånd, snabbare med att rikta kritik, inte minst i frågan om när Klaveness åkte ner till Doha inför VM i Qatar och mer eller mindre skällde ut hela FIFA för att de inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Och medan Möller reagerade väldigt negativt på det, blev förbannad. Han och Karl-Erik Nilsson har varit trogna Čeferin, mer tyst diplomati, Klaveness har varit mer högljudd, och det här har skapat en viss splittring. Samma sak i det här stadgeförändringen vi pratade om tidigare i avsnittet då här, där som gällde Alexander Čeferin idag, så vet jag att det norska förbundet försökte bjuda in och uppmuntra till en kritisk dialog tillsammans med svenska och danska förbundet, att är det här någonting vi ska ställa oss bakom, och varför, och vad tjänar vi på allt det här, vad är det vi har vunnit på att Čeferin har varit ordförande i UEFA. Men man fick väldigt sval respons. Sverige gick istället själva ut och sa, vi kommer stötta Čeferin, vi tycker att han är bra, han har varit en bra ordförande, och det är väl ett långsiktigt spel för att till exempel kunna få arrangera mästerskap av det här som Norge inte har spelat. Norge har väl sämre förutsättningar, sämre möjligheter att få betalt tillbaka i form av mästerskap, finaler, inflytande.
Det kommer att hända en hel del grejer både i UEFA och kring det här EM-ansökan, det är jag helt säker på. Expressen Fotboll finns där när det händer nya saker, och det kommer ett nytt avsnitt redan imorgon. Vi hörs då!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.